Okej, hur når man 3 miljoner användare på ett enkelt och säkert sätt i ämnet? Och då tänkte jag börja med utgångspunkten för vårt resonemang. Det är ju att ska man få fart på affärerna på nätet så behöver man generella och lättillgängliga lösningar för konsumenterna. Som konsument så vill man ju nå ett stort antal webbplatser, och i den takt som webbplatserna utvecklas från att vara anslagstavlor till att erbjuda interaktiva tjänster så krävs ju också mer och mer av identifieringsprocessen. Och hur är det då? Jo, vi har några doser, vi har lite koder och vi har certifikat kanske i viss utsträckning. Som konsument så blir man ju så småningom ganska trött på allt det här. Jag skulle beställa en flygbiljett i förra veckan och hittade inte min kod till SAS-sajten. Jag hade slutat med att jag ringde istället. Ser vi webbplatsperspektivet så vill ju en webbplats nå väldigt många kunder också. Och idag så är ju webbplatserna i princip hänvisade till att utveckla egna lösningar. Och ska de göra en egen lösning så krävs det för det första att kunderna accepterar den. Och det har väl kunderna gjort ganska skapligt så här långt. Men ju fler koder, ju fler doser etc. det blir, ju större kommer motståndet på kundsidan att bli. Sen måste man också bygga upp en egen administration av hemligheterna. Fallit bort ett citattecken där, säger han. Och det, sen kan man säga att det krävs lite olika saker beroende på vad det är för skyddsvärde på det som man vill skydda naturligtvis. Och sen måste man ju klara den här processen att identifiera kunden då, så man vet att det verkligen är jag bakom min identitet och mitt lösenord. Och om man då ser det från de här två utgångspunkterna så behövs det ju någonstans en lösning som klarar ut gränssnitten så att konsumenten får en metod mot flera webbplatser och webbplatserna får ett gränssnitt för att nå många konsumenter och inte bli hänvisade till egna lösningar. Och att PKI är ett sätt att lösa det här är ju uppenbart. Det har vi ju trott i många år. Sen kan man i och för sig fundera över, det har ju funnits i många år och inte slagit. Är det något fel på grundtanken? Den misstänksamheten kan ju slå tillbaka i ryggmärgen ibland. Men det är ju intressant att fundera över, varför har vi inte lyckats lansera elektroniska ID-kort till exempel? Det gjordes ju stora försök under mitten på 90-talet, bland annat på Tekniska högskolan i Stockholm. Och varför valde de första internetbankerna inte PKI-lösningen? Jag tänkte prata lite grann om det. Och då kan man väl säga så här, ja, PKI det är en bra teori, men den åtminstone var för svår att införa. Och det finns ett antal frågor som är olösta. Den första frågan är, vem ska betala? Jag antar att Swupki har anslag för att driva sin verksamhet över statsbudgeten på något vis. Men om vi till exempel, om vi banker ska ge ut PKI eller certifikat som ska användas överallt, ja, då har vi ju bums den frågan, vem ska betala? Nästa fråga är, hur kan vi snabbt få många nya applikationer? Och man kan säga att det är ju förutsättningarna bättre idag än vad det var för några år sedan. Och sen är ju frågan hur vi kan lösa de tekniska problemen. Det är ju fortfarande ganska svårt. Man kan vara lite orolig för, kommer den vanliga konsumenten att klara det? Och man kan vara lite orolig för, vad krävs på köpa webbplatserna? Eller på företagens webbplatser. Enkelheten för användarna nämnde jag. Och sen så har man den här frågan, behöver vi verkligen så hög säkerhetsnivå? Jag tycker det har varit under 90-talet en väldigt onyanserad debatt som mycket har handlat om att ja visst, vi måste ha elektroniska ID-kort till allting. Men det finns faktiskt en väldig massa saker som man klarar sig med mycket lägre säkerhetsnivå än ett elektroniskt ID-kort. I 96 så var det 3 internetbanker som introducerades. Det var Föreningssparbanken, SEB, Östergötland Enskilda. Då kan man ju fundera på, varför valde vi inte en ID-kortslösning direkt utan istället dosor? För det var vad vi tre gjorde vid det tillfället allihopa. Och det kan man säga, det handlade om de här sakerna. Det var inga problem med, om man har en dosa så har man inga problem med interoperabiliteten med programmen i kundens dator. Det fanns omedelbart tillgängliga i stor mängd. Det var enkelt för kunderna. Mobilt. Man kunde ta med sig dosan var som helst, var man kan hitta en PC och köra internet på. Och en bra säkerhet. Det fanns ett minus, och det var kostnaderna. Då kan man säga att det är minuset var man tvungen att svälja, därför att alternativen var ännu värre. Ett elektroniskt ID-kort hade kostat säkert 3-4 gånger mer om man överhuvudtaget hade kunnat realisera den. Sen kan man ju bli lite skrämd över hur mycket pengar vi har tvingats lägga ut för att lösa den här säkerhetsfrågan. Så det rör sig faktiskt om hundratals miljoner sammanlagt i bankerna. Sen var det en bank som har gjort en till synes omvänd väg, för de har gått från smarta kort till engångskoder. Nordbanken startade 97 och då använde de smarta kort. Det första som hände, det var ju svåra problem att installera kortläsarna. Allt ifrån att det fanns ingen port i PC:n att sätta in det på, och det fanns man fick inte drivrutinerna fungera. Det ledde också till mycket höga kostnader i Nordbanken för kundstödet. För det räckte ju inte med ett samtal på 2 minuter för att fixa det där problemet, utan det var många samtal och det var många minuter per samtal. Och det var till och med så att många kunder kom inte ens igång med internetbanken i Nordbanken. Sen gjorde man ju så att 99 så fusionerade man med Merita, och då sa ju finnarna, nog räcker det med engångskoder, och så var den saken löst. Så införde man den lösningen mycket, mycket snabbt. Jag har kollegor som har gått och fnissat och gjort sig lustiga över Nordbankens skraplotter, som har kallat dem. Till den början så tyckte jag väl, ja, det är ju rätt festligt att skoja med dem på det viset. Sen satte jag mig för drygt ett år sedan och räknade på vad den där lösningen möjligtvis hade kostat dem. Då slutade jag bums och skratta. Därför man kan säga att i slutet av 90-talet så var Meritas lösning med engångskoder en extremt god avvägning mellan kostnader, enkelhet för kund, säkerhetsbehov och mobilitet. Och vad jag vet och Nordbankens erfarenhet så här långt, även om man naturligtvis håller för sig själv om man är utsatt för svåra bedrägerier. Men jag tror mig veta att de eventuella kostnader som Nordbanken har haft är ytterst begränsade. Om man ens har haft någon. Ja, om man då ska sammanfatta lite i det här perspektivet varför vi har så få PKI-baserade tjänster, så är det här att ja, det har liksom varit ett teoretiskt och möjligtvis ett tekniskt intresse för PKI, men det finns en rad hinder. Det har varit för tekniskt komplicerat att införa det. Kostnaderna har varit för höga och andra lösningar har varit tillräckliga. Det har ju framförallt understryks av att det här behovet av elektronisk signering har ju inte varit så uttalad i de första applikationerna. Om man ska betala en räkning till exempel, så ja, i vårt fall med dosan så signerar man, jag kanske ska göra så där, för att det är ju ingen riktig signering egentligen i det. Men vi gör ju så att man får knappa in totalbeloppet på dosan och så tar vi en engångskod på det. Jag kan säga att vi har under de åren vi har haft det här igång nu och kört några hundra miljoner betalningar haft noll problem med den lösningen. Så att det har räckt till. Men när vi ska börja och signera avtal, ja, då är ju inte dosan mycket att komma med. Och nu så kommer ju de tjänsterna, och det, då behöver man gå vidare. Då behöver man ju andra lösningar, och då är ju PKI mycket mer intressant. Men det finns en annan sak också som jag tror varit bortglömd, och att det har inte funnits någon affärsmodell för elektronisk identifiering. Det hela har varit en teknisk modell över hur det här ska fungera. Och man har pratat väldigt mycket om tekniken, men man har inte pratat om affären. Och det där kan man säga att det är inte nu för att jag vill ge teknikern en känga, utan det är snarast en känga mot affärsfolket som inte har förstått och intresserat sig för PKI förrän för kanske 2 år sedan började en del. Och då tänkte jag uppehålla mig lite grann vid det vi kallar den traditionella PKI-modellen först. För här har vi ju certifikatutfärdare, vi har certifikatinnehavarna uppe till höger och vi har förlitande parter. Och som vi hörde så utfärdar en policy och upprättar ett avtal mellan utfärdaren och kunden. Jag kan i och för sig hysa viss tveksamhet till att någon kund skulle läsa igenom det här 80-sidiga eller 60-sidiga engelskspråkiga dokumentet med juridisk text och hänvisningar kors och tvärs för att få veta att vi har reservkraft på datacentralen och alla möjliga saker som står där. Det är ju saker som är oerhört övergripande och saker som är oerhört detaljerade i en salig blandning som är fullständigt omöjlig att hitta om man följer den internationella standarden för en policy ska skrivas. Sen har ju förlitande part och de här innehavarna sina affärsavtal, och sen så känner vi alla väl till att sen gör ju förlitande parten en kontroll av certifikat i den publika och öppna spärrlistan som CA uppdaterar. Det är ju en på pappret snygg modell tycker jag. Men det finns ett problem i det. Och det handlar om det här. Var ligger intäkterna, var ligger kostnaderna? Och vad handlar det om för kunden? För konsumenten. För konsumenten så handlar det om bekvämlighet. Certifikatutfärdaren har ju enbart kostnader i stort sett. Om man inte tror att man kan sälja ett elektroniskt ID-kort eller ett certifikat på den svenska marknaden till en person och få bra betalt. Och det tror inte jag i alla fall att man kan. Och i alla fall mycket långt ifrån de nivåer som som är aktuella idag. Träffar jag Evald här idag så ska jag Persson på posten, så ska jag slå vad med honom om hur många ID-kort de kommer att sälja till jul när de ska lansera det. Alltså man kommer att sälja direkt till konsument. Jag är beredd på att satsa ganska mycket på att de får ett stort motstånd från konsumentsidan. Så är ju tyvärr marknaden. Sen kan man tycka att den marknaden är knäpp och knasig. Men det är ju ett faktum att den är så. Intäkterna eller kostnadsminskningar, om man vill säga att det är det. För det finns ju sådana också. Eller det är kanske där man börjar. De hamnar hos den förlitande parten. Och då är min uppfattning att om intäkter och kostnader hamnar på olika parter så får man ingen realisering av en sån här lösning. För varför ska CA lägga pengar på det här? Varför ska vi i banker till exempel investera i det här för att förlitande parter ska kunna använda det på marknaden? Om vi inte får intäkter för. Det här är en mycket viktig förklaring till att det har hänt så lite. Och då kan man ju fråga sig, ja, hur ska vi då göra för att få en fungerande marknad för ID-tjänster? För det är faktiskt en marknad vi måste bygga upp. Och då måste vi se till att arbeta efter en affärsmodell som skapar incitament för alla aktörerna. Och vi måste göra det möjligt att snabbt få ut certifikat till konsumenter som kan använda det på allt fler webbplatser. Det måste till många konsumenter ganska snabbt, och det måste till ett hyggligt antal webbplatser från början så att man sen kan öka på antalet. Och då tror vi att man måste jobba med en mer affärsorienterad PKI-modell. Och i bankernas huvuden så ser den ut så här. Den är ju ganska lik, men det finns en viktig skillnad. Det finns en ny roll, säljaren. Hur har vi då tänkt att göra det här? Jo, naturligtvis CA:n träffar ett avtal mellan utfärdaren och kunden. Precis som i den andra modellen. I det avtalet tänker vi också ta med den substans som är väsentlig för konsumenten för att förstå certifikatet. Alltså en del av det som substansen i policyn. Sen så har säljaren ett och certifikatutfärdaren. Jag ska först säga att vi banker som då jobbar med den här tjänsten, vi uppträder alla som certifikatutfärdare och vi kan välja att uppträda som säljare. Man måste vara utfärdare, men man behöver inte vara säljare. Sen har vi då gjort klart ett regelverk mellan säljarrollen och CA-rollen. Och det finns också ett affärsavtal som reglerar vad säljaren ska betala till utfärdaren när en utfärdares certifikat används hos en förlitande part. Sen har vi, precis som förut, affärsavtalet mellan konsumenterna och förlitande parten, köparen som vi gärna kallar den. Och köparen och säljaren, förlitande parten och säljaren, träffar ett affärsavtal. Och i det affärsavtalet så reglerar ju de vad som behövs plockas ur policyn, naturligtvis. Och en certifikatkontroll går logiskt till så att förlitande parten frågar säljaren som frågar CA:n, som tittar i sin spärrlista. Tekniskt sett så ser det något annorlunda ut, men det viktiga är att affärslogiskt går det till på det här sättet. Och då får naturligtvis köparen betala för den tjänsten till säljaren. Och säljaren får naturligtvis dela med sig av den intäkten till CA:n. Och då inträffar ju något annat, och det är ju att vi får intäkter och kostnader på flera ställen i modellen. Det är ett sätt att skapa driv i den här verksamheten och ett sätt att försöka få igång en marknad. Vi är nu 6 banker som samarbetar inom det här området. Föreningssparbanken, Skandiabanken, Handelsbanken, SEB, Östgöta Enskilda Bank och Ikanobanken. Tyvärr så är mer än Ordbanken för närvarande inte med i konsortiet. Det står en pil in. Vi hoppas att vi ska kunna få med dem. Det kanske är så som det gamla talesättet säger, att bränt barn skyr elden. De försökte ge sig på PKI då för 97 och brände sig rätt rejält. Men vi hoppas som sagt att det här ska lösa sig på sikt. Om vi då ser på drivkrafterna för oss, så är det ju först och främst att vi ser en växande efterfrågan på tjänster för elektronisk identifiering och signering. Och det är ju den takt som nu man vill göra mer av sina webbplatser än att bara ha dem som en anslagstavla. Sen har vi ju de svenska myndigheterna som har en mycket stor potential i utveckling av internetbaserade tjänster. Och så vill de ju bli 24 timmars myndigheter. Och då är ju internettjänsterna, webbtjänsterna viktiga. Jag tror att myndighetssidan egentligen är oerhört lik banksidan. Därför att myndigheterna kan ju leverera oerhört mycket över nätet, precis som banken. Och därför så borde vi kunna se en mycket snabb tillväxt av internetbaserade tjänster på den kanten. En annan drivkraft för oss är att i de alla internetbankerna, inklusive Nordbanken då, i enlighetens namn, så är det, har de 3 miljoner svenskar idag som identifierar sig, är vana att hantera elektronisk identifiering enligt de metoderna som vi har idag. Och sen för att kunna utnyttja den tillgång som vi har i våra identifierade kunder och för att kunna skapa en marknad för ID-tjänster, så måste vi ha då en gemensam affärsmodell, ett regelverk och gemensamma tekniska gränssnitt och metoder. Nuläget för oss är det här att vi har etablerat själva samarbetet om infrastrukturen. Det sitter väldigt väl och är klart färdigt. Regelverket är färdigt i en version 3.0 eller något sånt här, var vi är nu någonstans. Och vi håller på att bygga en gemensam certifikatfabrik. Jag kan hålla med Torbjörn om att det är ett arbete som kräver mycket insatser. IBM är vår leverantör och det sitter mycket folk och jobbar hårt med det. Statskontoret har någon gång sagt, men varför ska det ta så lång tid då att bli färdig? var det någon som sa för en tid sedan. Och jag kan väl på ett vis tycka detsamma, men jag har väldigt stor respekt för det här området. Att det krävs fortfarande mycket rent tekniskt för att realisera det. Sen måste ju bankerna själva realisera en hel del egna systemförändringar, och det pågår. Sen har några av oss lämnat offerter till Statskontoret. Och vi hoppas väl att någon av oss ska få skriva ett ramavtal med Statskontoret. Därom vet vi i dagsläget inte något 100% naturligtvis. Och sen kommer vi att ansluta de första kunderna under 2002. Tänkte sen bara köra ett litet flöde med hjälp av samma bild här och visa hur det fungerar, hur själva flödet ser ut. Det börjar alltså med att konsumenten skaffar certifikatet via sin bank. En förlitande part köper ID-tjänsten av en säljare. Sen så använder konsumenten certifikatet för att identifiera sig mot köparen. Och köparen kontrollerar certifikatet via säljaren hos CA och får svar tillbaks. Så några ord om vilka möjligheter vi tycker öppnar sig med ID-tjänsten. Så är det framförallt att konsumenterna får då en lösning med vilken flera webbplatser kan nås. Och vi säger inte alla. Vi har inte någon sån där ambition att det här ska gälla överallt och det ska vara det totalitära, utan vi tror det här är en lösning som kommer att attrahera många webbplatser och många konsumenter. Och vi är nöjda med den ambitionen. Myndigheter och företag får en lösning där det blir möjligt att kommunicera över nätet med många identifierade kunder. Bankerna kommer att jobba hårt med att få ut certifikat till många kunder. Och göra, ska vi säga, grundjobbet av försäljningen i den änden. Och vi tror också att kostnaderna för tjänsten blir hanterbara, eftersom vi börjar med mjuka certifikat i den här lösningen. Och sen kommer vi, när det är ekonomiskt och praktiskt realiserbart, och går vidare med konceptet och utvecklar tjänsterna till exempel med PKI-nycklar lagrade i chip. Och observera nu formuleringen nycklar lagrade i chip. Jag börjar prata om ID-kort. Nu pratar jag inte om ID-kort, utan nästa steg är så att chippen kommer att förpackas i olika sorters kort och i andra sorters lösningar, till exempel i mobiltelefoni. Och därmed tackar jag för uppmärksamheten.